Göteborg anropar Amsterdam. Har vi någon på tråden?
Amsterdam svarar. Hallå då.
Hej Johan.
Hej.
Jag ser att du sitter på ett hotellrum. Du säger att det är budgetklass, men bakgrunden är väldigt vacker. Det är som att du är en SVT-korre, för det är en stort svartvitt fotografi på en av kanalerna i Amsterdam. Så det känns väldigt på riktigt detta.
Du skulle byta rum direkt, om jag känner dig rätt. Jag bor precis bredvid receptionen längst ner. Billigt hotell.
Jävla liv på receptionen, eller?
Ja, det är lite, lite backpacker-stämning sådär. Men jag har en bra uppkoppling och en säng. Och visste ju inte då att checka in, men fått reda på nu då att det här är faktiskt Dennis Bergkamps gamla barndomskvarter.
Vad heter kvarteret då?
Jag bor på Boss M. Lommerweg och en bit härifrån i området där, där Bergkamp växte upp. Under rätt enkla förhållanden. Och någonstans ska det finnas en tegelvägg där han likt Borg med garageporten då står nötte timme ut och timme in. Nedtagningar och mottagningar och framförallt slipade på sin den första touch som blev en av världens bästa sen.
Ja, vad kul! Du har inte försökt att leta upp den här?
Nej, inte, borde man göra det? Bergkamp är kanske, om någon, jag har väl sagt den en gång, skulle jag liksom behöva välja någon favoritspelare genom tiderna internationellt perspektiv så väljer jag ju nog Bergkamp. Men sånt där fysisk närhet, jag vet att det betyder mycket för många, men ge mig ingenting. Skulle du tycka det var, är du en sån som skulle leta upp Gerards gata där han växte upp och sådär?
Jag är en sådan som har letat upp hans gata. Jag har redan gjort det.
Ja. Kände du dig besjälad då? Att det var stort?
Ja, liksom? Detta är ju en herrans massa år sedan jag var i Liverpool, men då var det ändå lite speciellt. Man gick på den planen där man visste att han alltid stod nötte när han var liten och hans lilla gata där han bodde och så.
Mm.
Någonting speciellt fanns det där.
Ja, jag kan förstå det. Vet du att, kan man nämna det rätt roligt, Bergkamp är assisterande tränare i Ajax en ganska länge nu. Har det tufft? Ajax har ju inlett riktigt, riktigt dåligt och det stormar rätt mycket kring, kring klubben. Men han, när han var ett ganska ny Arsenal de första åren där, minst den här tiden, ska vi säga runt millennieskiftet, så började det bli populärt med att spelare börjar hålla sig med egna hemsidor. Det var ett spännande tid, före liksom sociala medier, och nu har ju alla Instagramkonton och sådär, men då fanns det rätt många spelare som började liksom snickra upp egna ganska dåliga hemsidor för ett sätt att hålla kontakt med fans och så.
Ja, jag minns ju Marcus Bergs.
Ja, det minns inte jag. Vad var det med det?
Det var mer som en, att han fick lite hybris, tror jag. Att han var, kände att han var väldigt snygg där ett tag. Det var mer som en modellhemsida. Aha. Du vet, han låg och fläkt ut sig i lite coola sönderklippta jeans och en vit t-shirt och... Det var mer den typen av hemsida.
Ja, men nu borde han ju dra upp den då. Nu är han ju stekhet ju.
Ja, visst.
Ja, jag minns LG Karlstrands personliga hemsida. Det, här, alltså det roliga var ju att nu är ju alla så kontrollerade och så mycket filter och så. Men då slängde ju folk ut sina tankar där. LG hamnade ju i lite trubbel. Det var i Elfsborg, tror jag. Och han betygsatte alla lagkamrater efter varje match. Med väldigt typisk, ganska hårda Karlstrand-omdömen då. Och jag minns att en ung Simon Bank fick göra en nyhetsartikel på det i Sportbladet om när han hade sågat sin egen målvakt Anders Bogsjö. Det håller inte att Bogsjö slänger in en boll i varje match. Och tränaren B. Strömberg sa att jag får ta ett snack med LG om detta.
Ja, alla tider.
Ja, i Bergkamp i alla fall. Det här var nu när han var ett ny Arsenal då. Och så fick ett Arsenal-fan som också var skribent, journalist, uppgift att bli hans spökskrivare på den här hemsidan när han skrev lite kolumner och åsikter. Det tyckte ju den här Chas, som journalisten hette, var väldigt stort. Bergkamp var något av en idol. Hans kompisar sa, det är så coolt att du har Bergkamps telefonnummer. Ja, det är ännu coolare att han har mitt, svarar han då. Så började Bergkamp bli lite polare med honom och ringde honom då och då efter matcher och så, bara för att, ja, han gillade väl honom helt enkelt. Och till slut så kunde den här journalisten inte riktigt hålla sig från att han levde sitt vanliga liv och gick på snabbköpet och så ringde Bergkamp upp. Han ville så gärna att folk ändå skulle veta. Så han började på ett ganska fånigt sätt prata väldigt högt i sin telefon och säga Bergkamps namn väldigt mycket. Hallå Dennis Bergkamp, ja, vad kul. Och vad sa Arsene Wenger då när du sa det, Dennis? Så ja, men Bergkamp, vi hörs snart igen. Ja, ja, absolut.
Hej då Dennis Bergkamp.
Hej då Dennis Bergkamp. Starstruck och mänskligt kanske inte kunna hålla sig.
Ja, vad gulligt.
Du, det här avsnittet då som är 171 tror jag och som då för första gången på länge görs via Skype. Det gör vi i samarbete med Sportkanalen. ska jag säga, som har premiär nu på lördag den 14 oktober. Sportkanalen är alltså en renodlad sportkanal där de kommer visa de bästa matcherna från Sveriges största och mest omtyckta ligor, Allsvenskan, Superettan, SHL, Hockeyallsvenskan, Handbollsligan och Svenska Superligan. Dessutom golf från PGA-touren, dokumentärer och nyhetssändningar. Och bland kanalens profiler kan man se Olof Lund, Anna Brolin och Hasse Backe. Besök sportkanalen.se för mer info om detta då.
Ja, och vi har också det här avsnittet i samarbete med boken Tipsextra, klubbarna, matcherna, spelarna. Det är alltså då Per Malmqvist Stolt som har skrivit en bok om sin kärlek till 70-, 80- och 90-talets engelska fotboll. Minns lagen, matcherna och lirarna i en härlig nostalgisk tidsresa. Läs om Terry Butchers tårar i Ipswich och varför Stoke-fansen gav bort en staty i form av ett hästarsle till en domare. Frossa i Bob Lashfords mål och Neville Southalls märkliga historia som självlärd målvakt i Everton.
Ja, och så har vi också sponsorn Big Travel som vi gör detta avsnitt i samarbete med. Big Travel som erbjuder ett stort utbud av unika sportresor och de har alltid bra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Champions League eller fotboll i andra länder. Och just nu har Big Travel ett erbjudande på ett Champions League-paket som inkluderar matchbiljett och två övernattningar på centralt belägna hotell. Och du kan just nu få 500 kronor i rabatt när du bokar ett paket oavsett vilken match du väljer. Uppge då koden OFFSIDE. Rabatten gäller till den sista oktober. Läs mer och boka på bigtravel.se. Big Travel som har sportresorna för dig som vill ha lite mer.
Ja, det känns väl fel att inte inleda med lite VM-svep här, Johan. Det är ju lag som blev klara. Island blev klara igår kväll för VM. Det är ändå
otroligt.
Sensationellt.
Otroligt.
Ja, det är faktiskt det. Ja. Jag såg precis här innan vi satt oss och spelade in att Island är ju det överlägset minsta landet som har tagit sig till ett VM någonsin. Utifrån hur många invånare man har. Det är 350 000 invånare ungefär på Island. De andra länderna som, de minsta länderna som har tagit sig till VM. Vilka tror du det är på rak arm?
Oj, men kan det vara...
Kan du ta en 3-4 stycken utan att fejla så är det bra.
Har inte... Ja, men hur stort är Trinidad och Tobago egentligen? Borde inte de vara bland de minsta?
Korrekt, det är näst minsta landet, 1,3 miljoner.
Ja, säg resten då så att jag inte... Ja, nu när jag började, okej. Okay.
Nordirland. Kuwait, Slovenien som har 2 miljoner och Jamaica. Det är väl de som är de minsta länderna som tagit sig till VM.
Ja, men det är ju en otrolig bedrift såklart och nu också när det är så pass svårt att kvala in till VM. Det är en stor isländsk hatt av från vår sida. Men du, nu måste jag få kontra med en fråga till dig då. Jag har till och med lovat en och annan på Twitter här att jag skulle ställa den här frågan. Så jag valsade in här i Amsterdam utan väska, flög in från österifrån och då blev jag också av med mitt snus då. Men fick till slut hjälp via en efterlysning på Twitter av en snäll man från Norrköping som var här nere för att se Sveriges match och var nere i god tid. Jag mötte upp honom inne i city. Han satt och såg fotboll på en bar och dinglade med en dosa XL White framför mig. Vill inte ha några pengar, men däremot så ville han att jag skulle kunna svara på en fråga för att få den. Först gav han mig en snus. Alltså, liksom, ta en snus direkt så du lugnar ner dig. Du ser ju helt stojig ut, sa han så där. Och mannen i fråga hette Bengt. Han var drygt 60, mycket trevlig och fotbollskunnig. Och han var en rutinerad tränare på olika nivå. Han har tränat klubbar i Norrköpingsområdet och mycket på ungdomsnivå och han har även haft gamla östgötalag. Hans fråga till mig, som lika gärna du kan få, var: det finns två personer i Sveriges trupp som är här nere i Amsterdam nu. Behöver inte nödvändigtvis vara två spelare, men två personer i Sveriges trupp som den här Bengt från Norrköpingsområdet och som haft gamla östgötalag har tränat. Vilka då?
Wettergren.
Den ja, Wettergren är rätt. Mm. Ja. Gammalt östgötalag då får man gissa.
Ja, den andra personen kanske är en spelare då. Kan det vara Sema?
Bra, Anders. Ken Sema och Peter Wettergren.
Fan, vad jag är riktigt sålt av mig själv.
Ja,
Wettergren ska man ju kanske ta med tanke på att hans dialekt och sådär. Sema är lite för finsmakare.
Ja, precis. Han är uppväxt i Norrköping då. Bra
ja,
gjort.
Fick jag en skjuts.
Ja. Kan du återgå till VM-svepet här?
Ja, det var. Nej, och sen så fick vi ett mejl från Björn Diedrich som faktiskt sa det att har ni koll på den här historien om Javid Husseinov som alltså då startade för Azerbaijan mot Tyskland här i helgen?
Mm, och det hade vi inte.
Det hade vi inte alls. Och så skickade han med ett par länkar och både du och jag på varsitt håll började läsa in oss lite grann här, och det är ju en otrolig historia. Alltså den här Husseinov då spelar till vardags i Azeriska, säger man va?
Jag tror det.
Ja, Azeriska FC Gabala, och har då gjort en comeback i landslaget efter att ha avtjänat ett fängelsestraff för inblandning i en dödsmisshandel av en journalist i Azerbaijan.
Mm.
Och det är en jävligt... man får säga det är lite snårigt att få reda på exakt vad det är som har hänt. Men det ska vara så här att det var en kuppmatch mellan FC Gabala och cypriotiska Apollon Limassol för ett par år sedan. Och så gjorde då Husseinov något väldigt kontroversiellt. Han sprang runt och firade med en turkisk flagga då på den här cypriotiska ön där det är infekterat mellan cyprioterna och turkarna och sådär. Sen 74 tror jag det var.
Ja, norra delen av Cypern då var ockuperat av Turkiet. Så den flaggan betyder mycket för cypriotiska lag på olika sätt.
Exakt. Och han ska också då ha gjort rätt obscena gester mot flera av de grekiska journalisterna som var på plats. Och en av de här journalisterna var Rasmin Aleyev, med reservation för uttalet, Rasim Aleyev.
Som är då alltså, ska vi säga, inte är grekisk journalist utan från Azerbaijan också. Landsman då med spelaren Husseinov.
Exakt, exakt. Och han postade ett Facebook-inlägg som kraftigt kritiserade då Husseinovs agerande och uppträdande. Han tyckte att det var pinsamt, så här ska inte en person från Azerbaijan uppträda på den internationella scenen. Och korta senare då så attackerades Aleyev av ett flertal personer, typ 6 personer ska det varit. Och han avled bara något dygn senare då i sviterna av misshandeln. Men innan han dog så vittnade han då, det finns ett klipp på det på nätet att man kan se, där att det var en kusin till Husseinov som hade ringt honom och kallat honom till möte, som sen då ledde till att han blev misshandlad och dog.
Mm.
Och han fälldes och dömdes, tror han fick 4 år i domstolen, men släpptes efter bara något år.
Ja, Björn som tipsade om detta var inte helt säker, och jag kunde inte heller bli säker. Det har rapporterats märkligt lite kring den här händelsen. Jag såg några Guardian-artiklar och så skickade han en länk till en Der Spiegel-artikel. Och jag förstår inte riktigt huruvida spelaren Husseinov var med på själva dödsmisshandeln, eller om jag tror att han dömdes för anstiftan eller för medhjälp. Men det var 6 personer som först arresterades, och han dömdes ju faktiskt ändå. Och det här var 2015 tror jag, och han fick alltså 4 år. Mm. Och han blev ju då indirekt utpekad i och med att han vittnade om att spelarens kusin hade ringt upp honom och kallat till ett möte efter att han hade kritiserat spelaren. Och han blev alltså ihjälslagen då. Och då ska man veta att den här journalisten tidigare har varit en kontroversiell figur för azerbaijanska regimen, som kanske inte är känd för de bästa pressfriheterna direkt och har känt sig hotad vid flera tillfällen. Han var någon som retade upp genom sitt sätt att rapportera, helt enkelt. Men storyn är ju otrolig. Vi har alltså han var lagkapten tror jag, det här Gabala, och landslagsman för Azerbaijan, som ju ändå, det är inget lingonland i fotbollsvärlden ändå. Vi har ju liksom ett lag, Karabach i Champions League till och med. Och han döms, en journalist. Ja, men om man omsätter det så... Alltså, det går inte att föreställa sig ens. Men Simon Bank kritiserar Albin Ekdal, och Albin Ekdals kusin ringer upp och kallar till ett möte med Bank, och Bank blir ihjälslagen. Och Ekdal döms till 4 år för medhjälp till detta mord. Och 2 år senare så är han tillbaka och spelar i landslaget. Man är svårt att se det hända. Jag antar då att han kom ut tidigare, för det här skedde 2 år sedan, och så sent som för några dagar sedan lirade han alltså från start när Azerbaijan mötte Tyskland.
Mm. I fredags var det Syrien som tog sig an Australien i playoff, och den andra matchen då, returmötet, spelas idag i Sydney.
Men spelas det typ nu eller? Alltså det är morgon, ja, när vi spelar in, jag tänker på tiden.
Ja, det är väl 8 eller 9 timmars tidsskillnad, så kanske den sparkar igång här bara någon timme. Den kanske jag ska kolla på här från sjukstugan.
Mm.
Men de fick då alltså 1-1 efter ett sent straffmål mot Australien i fredags. Och returmöte som sagt ikväll. Och det är kanske en av de mer komplexa landslagshistorierna sen andra världskriget, Johan. Den är faktiskt helt otrolig alltså. Och eftersom jag har legat däcka där i helgen så har jag försökt att läsa in mig så mycket det går på Syriens landslag, för att det är så komplext. Det man kan slå fast då är att det är en jävla röra, precis som det är i landet, för att uttrycka sig milt och lite slarvigt. Vi har det här inbördeskriget då som har pågått sedan 2011, och om man kraftigt förenklar det så kan man förklara det som att det är ett krig mellan då president Bashar al-Assads regim och en rad olika oppositionella, allt från fredliga till IS, om man säger. Och den är Assad då, det är en jävligt speciell man som, han vann sitt första val 2000, så han har suttit där nu i 17 år med ett röstresultat på 99,7%. Får man säga imponerande. Och innan dess var hans pappa som var president i Syrien. Och den syriska regeringen har då skjutit, sprängt ihjäl och torterat minst 38 fotbollsspelare. 38 fotbollsspelare från landets två högsta divisioner har alltså mördats de senaste 5-6 åren. Ytterligare ett dussintal har dödats från de lägre divisionerna och ett 20-tal spelare är spårlöst försvunna. För de här spelarna är så pass stora där, och när de uttalar sig kritiskt mot regimen så sätter president Al-Shads militär en jakt på dem då.
Visst är den här Östersundspelaren med i Syriens trupp, Somi heter han, va?
Precis, så jag tänkte komma till det. Han fick inte spela någonting nu mot Australien, men han satt på bänken hela matchen.
Det är otroligt vad de har killar utsända runt om i världen ändå.
Ja, det är otroligt.
Alltså. Irak, Iran, Syrien, Komorerna.
Ja, det heter lätt för Potter. Och här, okej, hur hade ni det?
Hur var resorna, grabbar?
Ja, det är otroligt. Totalt då så är det alltså 500 000 syrier har dödats sedan inbördeskriget drog igång. Livslängden har gått ner radikalt, med livslängden. Miljoner människor, alltså vi snackar nästan 10 miljoner människor, syrier, är på flykt. Assad har bombat sjukhus, skolor, använder nervgas i attacker mot de som är kritiska eller mot de som försöker göra revolt. Samtidigt så slåss han mot IS, och då får man med sig lite andra stora nationer. Ryssarna går in och stöttar Assad och sådär. Och ESPN då har nyligen släppt en dokumentär som heter The Dictator's Team, och även en ett långt reportage då som är en skrivande formen av den här dokumentären. Det är ett gäng som har följt Syriens landslag i de senaste 8 månaderna. Och den finns faktiskt på YouTube. Man kan hitta den där, The Dictator's Team, om man vill se på dokumentären. Jag rekommenderar det starkt.
Det är relativt ny då, den här dokumentären ändå.
Ja, den släpptes bara för ett par dagar sedan.
Ja, för det var ju anmärkningsvärt att de, alltså överhuvudtaget att de är i det här playoffet. Det var ju något sent mål där, vill jag minnas, i VM-kvalgruppen. Så de har ju överraskat sig dit, verkligen.
Ja, verkligen alltså. Och den här dokumentären och även texten då som finns på ESPNs sajt berättar om bland annat om Firas Al-Khatib, som kanske är Syriens mest kända spelare just nu. Anfallare som spelar i Kuwait och gjort en jävla massa landslagsmål. Men han har en djup ångest då över vad han ska göra med landslaget. För att 2011 när inbördeskriget drog igång så meddelade han att jag tänker inte spela för landslaget förrän Assads regim slutar bomba städer och hjälplösa människor. Och han höll det löftet, men då nu för ett år sedan då när dokumentärteamet började följa honom så började han vackla. Hur ska jag göra? För hans stora ångest var, han ville inte stötta de här, han tog ett stort avstånd från dem och han var kritisk mot dem. Samtidigt så kunde han inte träffa sin familj, för familjen bodde kvar i Syrien. Och han saknade dem så pass mycket, vilket är förståeligt, han har inte träffat dem på flera år. Och han väljer då att nu då 2016 i det här VM-kvalet, då går han tillbaka och spelar i landslaget. Men han har djup ångest för det, för att han säger å ena sidan så det är fruktansvärt, och å andra sidan så det är för min familj. Och så, det är så många spelare i landslaget motiverar sitt deltagande i det här landslaget med att de spelar för folket. Och Forbes skrev en annan artikel där de formulerade rätt så, tror jag, korrekt, där de skriver så här: "Fans have accused the government of using the support for the team to harness support for itself, using the celebrations as propaganda to suggest that conflict is over and national pride has been restored." Alltså det finns då de som menar att det finns spelare i Syriens landslag som är med endast på grund av rädsla för vad som ska hända dem och deras familjer om de inte ställer upp. De som vägrar att spela har blivit förföljda. Och de hade nyligen en förbundskapten som satt på alla presskonferenser med t-shirt med Al-Assads face på bröstet och sa att det var the greatest man alive och sådär. Så att det är ju liksom, fotbollslaget är en direkt förlängning av den här diktaturen.
Jag tycker alltid det är lurigt som betraktare också. Det har ju funnits gott om politiska lag genom historien, eller där det har varit en konflikt i botten. Och då känner man å ena sidan ofta, alltså min instinkt först när man märker att i VM-kvalet Syrien går bra oväntat. Oj, Syrien går till och med till playoff. Instinkten blir ju att man blir glad nästan, eller jag blev det i alla fall. För man tänker på alla de som har lidit och det är futtigt med fotboll, men det är i alla fall någonting att... kul för dem att de åtminstone kan få glädjas åt det här. Och sen tänker man kanske ett steg längre och att, vad sa du, dokumentären hette ju till och med så då, The Dictator's Team, att vems är det här laget och vem gynnar det och vem använder det som propagandaverktyg då till exempel. Så det finns ju VM-historien också med, kanske bäst exempel är väl Zaires medverkan i VM 1974 som då är det första landet söder om Sahara som kvalificerade sig. Där man å ena sidan älskar att läsa de här historierna om hur folk, alltså kongoleserna, samlades och fick verkligen skicka sina hjältar till den största scenen som fanns. Och samtidigt så var det en enorm chans för diktatorn Mobutu att sola sig i glansen och använda det här för att själv stärka sin ställning. Man blir lite dum i huvudet om man ska tänka så alltid, men alltså, man tänker väl likadant som spelarna där egentligen, att man hoppas att folket slarvigt uttryckt kan liksom finna glädje i detta och stolthet, och samtidigt så är det värt det jämfört om en totalitär stat och en diktator kan liksom claima det här laget. Då blir ju smaken lite bittrare, och det här är väl, det känns ju som ett paradexempel verkligen.
Ja, för att han som är förbundskapten nu då, han är även liksom så här vice idrottsminister i Syrien tror jag. Och han menar ju att allting är lugn. Att han menar ju också då att Bashar al-Assad är världens bästa man och sådär. Så att det är ju en liksom propaganda och det är liksom lögner och så. Och det är ju det som är så... Alltså Al-Khatib säger ju det att han vet ju det att ungefär 50% av invånarna stödjer kanske då regimen och sådär. 50% är liksom har flytt, och det finns ju spelare som har varit landslagsspelare som vägrar spela för landslag. De bor hellre, det finns en person som man träffar i den här dokumentären som hellre bor i flyktingläger i Turkiet i 3 år med sin familj och sina 3 barn än att han spelar för landslaget. Och Al-Khatib, han blir ju personen non grata för många som är då utvandrade syrier som menar att hur fan kan han göra det här? Vad är hans stolthet för alla de som har mördats och dödats av de här 100,000-tals människorna? Medan så vissa andra menar att ja, man får skita i det här. Men min stora grej är ju här i det här, är ändå FIFAs roll i detta. Dokumentären är ju inte så lång, den är bara 25 minuter lång, men mot slutet så börjar det handla lite mer om det här, hur kan FIFA tillåta syrier när det är så uppenbart att det faktiskt är en politikers landslag? När man ändå har förbjudit lag under historien.
Politiker, snäll term för Assad, där också får vi väl se. Mm.
Det får man också säga. Men det är ju oerhört intressant, och de få svaren man får från FIFA är att detta är en för stor fråga för oss. De vill inte riktigt, och sen så kan man då se direkt då kopplingen. Nu spelas VM om några månader i Ryssland, och som inledde med, vilka är det som har stöttat Syrien? Och det är Ryssland. Så att det blir väldigt, väldigt, väldigt luddigt. Som det så ofta är då när det är FIFA, den här toppolitiken och världsfotbollen och sådär. Men det är en jävla historia.
Superintressant. Gissningen är väl att FIFA håller alla sina tummar för Australien bara för att slippa det här, den här frågan på bordet. Jag tror de var mycket lyckliga i hemlighet, FIFA-topparna, över att Ukraina förlorade mot Kroatien i måndagskväll. Kroatien så tog sig samman då efter att ha sjabblat och fixat den här playoffplatsen. Lasse Jakobsson på plats i Kiev för att spana in eventuellt playoffmotstånd, det råkar jag veta. Men där har du ju att Ukraina skulle åkt till Ryssland och deltagit, hade ju blivit minst sagt också en het potatis. Så de är nog, precis som i fallet Ukraina, så tror jag de hoppas att Syrien faktiskt inte tar sig till VM så att de slipper de här diskussionerna överhuvudtaget. Det är så de brukar tänka.
Förutom då Syrien här i helgen så läste jag en intervju i Dagens Nyheter med Benny Andersson.
Ja.
Jag tror det.
Ja.
Kan vara Björn Ulvaeus också, jag vet inte. Nej, det var faktiskt Benny.
Vi får ju sådana ofta, alltså vem är Björn och vem är Benny? Var det Fredrik Lindström som skrev en sån bok, va? Men det här med att folk alltid får ju ett sånt mejl i veckan minst över att folk är chockade då. Att när de får reda på att du ser ut som du gör och pratar som du gör, och jag ser ut som jag gör och pratar som jag gör, de tycker alltså att jag har någon form av skånsk aura när de ser mig på bild, Och när de får höra att det inte är så, så blir de chockade. Så vi skulle kunna göra en extremt smal liknande som säljer i 100 x istället för Fredrik Lindströms några 1000 x. Eller säljer i 32 x. Vem är Anders och vem är Johan?
Mm.
Ja, vi vet ju vad med Benny Andersson i alla fall.
Benny Andersson i alla fall. Och det handlar ju om hans skapande, får man säga. Nu kommer han med ett nytt album, får man säga, som är ett pianoalbum där han spelar melodier och så. Och reportern här, som är väldigt påläst, ställer initierade frågor om skapandet och sådär. Och använder sig av Paul Simon, säger då reportern. En annan mästerlig låtskrivare inom populärmusiken. Har gett föreläsningar på olika universitet i USA och sådär. Är det någonting som du kan tänka dig, Benny? Ah, så säger Benny, jag har fått fråga många gånger och sådär, men jag vet inte, jag är inte särskilt pedagogiskt lagd och jag vet inte själv vad jag gör, men det blir som det blir liksom. Jag kan inte gärna lära ut något som jag själv inte begriper. Jag lyssnar på det jag gjort och vet om det blir bra eller dåligt och sådär. Och det är ju ändå intressant och det känns bekant, för att det är inte så ofta man hör de här riktiga genierna i fotbollsvärlden förklara varför de är bra och sådär. Det är Messi gör inte det, Ronaldo gör inte det och sådär. Och det kanske närmaste vi kommer är väl Zlatan då, som är i vår kontext, som pratade om att han fick de här stillbilderna
i huvudet, ja.
De här, i huvudet, någon slags Matrix-tillstånd där han upplevde allt lite långsammare än övriga och kunde liksom förutspå vad som skulle hända och så. Jag
ser fler spelmöjligheter än vad en lagkamrat skulle ha sett, ja.
Precis, precis.
Det var ju bra självkännedom av Benny ändå, att sådär faktiskt liksom lägga sig platt och säga, jag vet inte riktigt hur jag gör. Då blir det svårt att lära ut det.
Ja, exakt. Och min direkta tanke när jag läste det var att det måste finnas en himla massa fotbollsgenier, alltså tränare då, som är jätteduktiga på det här. De kan sitta hemma i sina tv-soffor och verkligen se, vad fan, om de bara gör den här justeringen till andra halvlek så kommer inte laget kunna anfalla, motståndarlaget kunna anfalla och sådär. De verkligen är duktiga på att se det. Betydligt bättre än du och jag och många andra som är experter i de här sammanhangen. Men som är, precis som då Benny kanske är, han kan inte föra sig riktigt pedagogiskt, kan inte liksom sätta fingret på vad det är inför en grupp människor, men han vet det själv i sitt eget huvud. Och den frustrationen där, den kan ju säkert vara otroligt förkrossande för många personer som känner, fan alltså, jag har det, men jag kan inte få ut det.
Och så blir det många bittra gamla ex-storspelare framför tvn istället.
Precis, ja. Alltså, så kan det ju bli.
Ja, men de där alltså Zlatans stillbilder som han väljer och valde att kalla det, att han liksom får upp de här i huvudet och ser mönster och spelvägar, huruvida det är så eller inte, eller hur det må vara med den saken, det är ju inte heller något som han direkt kan lära ut i pedagogiskt. Alltså du måste jobba, Kenta, för att få stillbilder i huvudet. Det kommer inte Kenta klara av då. Utan så det är ju också väldigt långt ifrån
Kenta, ursäkta, vad sa du där, Zlatan? Stillbild?
Matrix.
Bra film.
Ja, även, så, även om det var intressant att lyssna på. Jag vet att vissa, bland annat Andreas Alm, tror jag haft invändningar mot det. Han undrar om det verkligen kan vara så. Så är det ju heller inte något som går att lära ut, menar jag. Så på så sätt är han också en Benny. Och för att återvända till Bergkamp här då, och mitt Amsterdamområde, som jag också får sägas vara ett fotbollsgeni, om vi sållar från bara riktigt bra spelare. Han är då som sagt assisterande tränare i Ajax och har väl inte riktigt visat sig i någon bärande roll än. Och nu är han som sagt kritiserad, och han pratade också i en intervju här att han hade väldigt svårt, framförallt i början. Saker som var självklara för honom, hur man gjorde, var svåra att lära ut, och så blev det frustration på båda sidor hos Bergkamp, för han tyckte att, men hur kan ni inte förstå det här? Det är väl givet. Och hans adepter som tyckte att han var en dålig pedagog då, helt enkelt. Nu har han väl anpassat sig lite mer, men han är trots allt inte huvudtränare längre. Och den här frågan har vi haft uppe flera gånger. Det finns ju såklart skickliga tränare som också har varit skickliga spelare. Men de här riktiga genierna, de ser vi ju ganska sällan på tränarbänken. Zidane skulle någon säga direkt då, som lyckas väldigt bra som tränare, inte minst förra säsongen. Ja, det gör han ju. Och han var ju ett geni, minst sagt. Men han har ju också världens bästa lag. Han behöver kanske inte vara supermycket pedagog i sitt tränarskap när det gäller instruktioner och sådär. Jag vet inte vad du tror, men alltså Real Madrid måste ju också ha en speltanke. Mycket av hans jobb måste ju ändå gå ut på att hålla egon inspirerade, fokuserade och på gott humör. Liksom.
Ja, Jag vet ju om att ditt Motala AIF söker ni tränare.
Ja, de la ut en annons faktiskt.
De gjort det?
Ja, det vore nästan lite kul att följa sådär. Jag hade fått in en hel del svar.
Något namn som du kan droppa?
Kan inte avslöja det, Bengtsson. Det måste jag få hålla för mig själv. Men det är kul att du nämner dem. För alltså, jag hade ju inte sagt nej av PR-skäl till att Zidane skulle ta över MIF då. Jag hade kanske legat bra till att kunna få den första intervjun. Men jag är inte säker på att han skulle vara rätt man för att föra oss upp i division 1. Alltså strukturera de här medelmåttorna till ett kompetent svensk lag i en fotbollsmylla. Det är inte alls givet. Liksom. Han verkar ju på en helt annan nivå. Så det är förmodligen bättre med någon i rundgången där, skulle jag tro. At Milan, he unleashed Park Lee Song to shadow me. He rushed about the speed of an electron. He'd fling himself at me, his hands all over my back, trying to intimidate me. He'd look at the ball and not know what it was for. Ja, där hör vi då Erik Hilmerssons komponerade jingle som betyder att det är lite en recensionsdags här då i podden. Jag ska hålla mig väldigt kort den här gången, Johan, men jag vet att du inte har sett den här för du varit ute och rest i tjänst. Men i söndagskväll så sändes Tom Arlands dokumentär Heja Kosovo friskt humör, tror jag den heter. Som givetvis då handlar om Kosovos landslag och där man följer Albert Bunjaki, som ju är bekant för Offsides läsare, som jag skrev om ett långt reportage där jag följde med honom till Kosovo typ 2011, tror jag det var, som alltså har bott i Sverige sedan början av 90-talet och har varit förbundskapten för Kosovo under alla de här åren när de inte har varit erkända som ett land av FIFA, men också nu då senaste året har varit med i VM-kvalet. Det har inte gått så bra. Och nu meddelar då Bunjaki att han faktiskt hoppar av posten som förbundskapten för Kosovo. Ja, jag har missat.
Men den här dokumentären, en timme lång, den finns på SVT Play, sändes i söndags kväll då, klockan 8 eller 9. Och jag måste säga att det var en besvikelse. Jag är ett stort fan av Tom Arland. Han har gjort otroligt många bra saker under åren. Alltid en väldigt, väldigt hög lägstanivå. Och ibland en riktigt, riktigt hög högsta nivå.
Mm.
Men detta var faktiskt nog den sämsta jag har sett honom göra. Och ibland kan det vara så när vi som är kunniga på något område får en lite bredare berättelse och känner att man blir besviken för att detta var inte så bra. Men det var inte bara det, jag har verkligen försökt att analysera varför jag inte gillade den. Jag tyckte att det så var en otroligt rörig i sin dramaturgi. Det var alldeles för många komponenter. Det var liksom en del Tord Grip, sådär att det blev liksom ett porträtt på honom och han fejdade ut.
Arland har väl gjort ett enskilt porträtt på Grip, va? Som var väldigt bra.
Ja, det var fint. Och det avslutades ju den Tord Grip-dokumentären med att Tord Grip satt och spelade dragspel. Och mycket riktigt, nästan avslutningsscenen i den här, då sitter Tord Grip och spelar dragspel.
Det är ju lite rörd, tror jag. Det är ju härligt. Alltså, man älskar ju Tord Grip, såklart. Alltså, underbar människa. Och det är alltid härligt att se honom spela dragspel. Men det är nästan lite fusk att kunna dra upp det där dragspelet.
Ja, lite så. Men sen så var det var en del Tord Grip-porträttet. Sen var det en del av Bunjaki-porträttet och hans familj. Sen var det en del var familjen Seneli då, som ju har valt att representera Kosovo och inte Sverige och sådär, med hans föräldrar och hans syskon och hans mamma och sådär. Och sen så var det en del Kosovo och så var det en del kanske FIFA och det var så otroligt ofokuserat. Och sen så märkte man också att Arland var inte riktigt hemma i den här fotbollsmiljön på riktigt. Det var lite klyschigt ibland, han liksom fastnade vid det här. Han ställde frågan till liksom, is football important in your country? Ställde han liksom den frågan till en person i Kosovo. Det är klart, och så får man den här utläggningen om att absolut det är det viktigaste som finns och sådär. Alltså det blev lite för många platityder och det var för spretigt helt enkelt. Så jag måste säga att jag var besviken. Ja. Det skulle kunna gjorts betydligt bättre. Så den här får en tvåa. Sämsta betyget än i vår recensionssvep.
Ja, det är det nog. Den finns då på SVT Play för alla som vill kika på den. Och ja. Pratar vi Tom Arland och fotboll så nu har jag som sagt inte sett den här, men jag kan ju rekommendera en betydligt äldre fotbollsdokumentär som han gjorde om Åtvidaberg, som är väldigt fin, som heter När facit fanns. Den vet jag inte riktigt hur man får tag på, men den är fin. Finaste scenen där är väl när gamle facit chefen, alltså Facit, det här skrivmaskinsmärket, sitter på hemmet och är lite för skröplig för att ta sig till matcherna, men följer ju OFF slaviskt ändå. Sitter och läser på text-tv om deras match, men litar inte riktigt på text-tv och ringer hela tiden stup i kvarten istället upp till sekretariatet. Vad står det nu? Ja, det är bra. Vi hörs.
Ja, han har ju sin röst också. Ja. Den är ju otroligt stark. Alltså, hans berättar när den ligger som en voice-over. Den är ju oöverträffad faktiskt. Mm. Den är klockren för det formatet. Men som sagt, liten besvikelse här, Tom. Han kan så mycket bättre.
Du har aldrig släppt in ett mål. Kan han säga till en gammal mål.
Precis.
Nej, stämmer. Ja. Stämmer.
Hur känns det?
Ja. Nej, jag gillar Tom Haaland, men då får jag vill ändå se den här och se om, om din sågning är motiverad. När vi är klara med det här landslagssvepet och VM-kvalfrossan, herregud, det kan ju hända massor här. Alltså det finns ju en liten chans fortfarande att vi är att Sverige är i VM när det här läggs ut, om Frankrike schabblar mot Vitryssland och vi gör jobbet här i Amsterdam. Argentina kan ha missat, det kan ha hänt en massa spännande saker. Men när det är färdigt så är det stormatch i Tyskland i helgen. Bayern München mot Freiburg, och det är inte Freiburg jag ska prata om här, jag lovar. Det är bara en slump. Men som du säkert har sett, Anders, så på Bayerns tränarbänk hittar vi alltså Jupp Heynckes. Det har du sett.
Ja, det har jag sett.
Ja, intressant födelsedag, Jupp Heynckes. 9 maj 1945. 8 maj 1945 räknas väl som fredsdagen i Europa. Men 9 maj tror jag man firar i Ryssland. Jag tror det var på grund av tidsskillnaden på något sätt när det undertecknades, som gör att 9 maj är väldigt stort där. Där kan vi också dra en enkel slutsats att Jupp Heynckes är en gammal man nu. Han är 72 år och han har inte haft ett lag på nästan 4 år inom fotbollen, och det senaste laget han hade var ju också Bayern. Man ler lite, och du ler också lite, ser jag, när jag nämnde att Jupp Heynckes ska träna Bayern, för det har han ju gjort förr. Han är ju då gubben som Bayern kallar in när Rummenigge och bossarna där nere tycker att saker är på väg åt fel håll. Då har de högst upp på sån här speed dial Heynckes nummer. Och så ringer de. Det är lite Ghostbusters över det. Who you gonna call?
Jupp.
Jupp. Heynckes. Och nu ersätter han alltså Ancelotti mitt under den här säsongen. Precis som han ersatte Klinsmann mitt under, var det 2009 kanske, under säsongen där. När de tyckte att det skenade iväg och att Klinsmann var för flummig för Bayern. Och det här blir Heynckes fjärde tränarsession i Bayern. Jag vet inte vad du känner spontant kring den här utnämningen. 4 år är ju för första ganska lång tid och har varit borta från träningsplanen. Det hinner hända ganska mycket i utvecklingen på 4 år, och han har inte blivit yngre direkt. Och samtidigt så kan man ju säga då att han avslutade ju verkligen med flaggan i topp. Heynckes sist han var i Bayern var ju den här säsongen när de vann, om jag inte har fel nu, men det tror jag var när de vann Champions League-finalen mot Dortmund, och undrar om de till och med tog tripp det året. De vann ligan i alla fall, och kanske även kuppen. Och han sa då att det här är, nu ska jag sluta. Men han ställer upp när Rummenigge ringer. Det kan man ju undra, det första, det här, hur mycket nostalgi det är inblandat här. Men det är väl mer fenomenet som fascinerar mig här. Att man har sett det här så många gånger, och det kan vara, Bayern är ju högsta nivå. Och vi har liksom sett det på lägre nivå i Sverige, i Trelleborg eller liknande. Att ett lag vill ta sig an en ny riktning, och så går det inte riktigt som man tror. Och så tappar man tålamodet, och sen känns det tryggt med det gamla, trygga och gosiga. Det är inte helt olikt hur landslaget har alltså utvecklats och resonerat på senare år med Janne efter Hamrén. Alltså tillbaka till myllan, till våra kärnvärden, tillbaka till organisationen, och vi måste bygga bakifrån. Vi kan inte hålla på och tro att vi är Spanien, utan nu är vi Sverige och det här kan vi göra riktigt bra. Sen har ju Janne kanske, till skillnad från Lagerbäck, fördelen av att han har en viss glimt i ögat som gör att han kan tillåta sig att vara. Alltså nu har han ju en jubelföreställningen här med 8-0-matchen mot Luxemburg, men själva laget är ju alltså ett klassiskt Janne Andersson-lag. Ja, nu är det Sverige, men man kan se det på jättemånga ställen.
Om vi då håller oss kvar i Sverige, så skulle man kanske säga ännu mer Sverige. Sveriges Jupp Heynckes är kanske ändå Nanne Bergstrand. Är det hans tredje session i Kalmar?
Det blir hans tredje, ja. Han har ju jobbat med ganska långa sessioner där. Inte riktigt, han är ju inte interim. riktigt. Sen han hade de ju länge. Först hade han dem ju då innan han sen hamnade i Helsingborg och sen han var lite stukad därifrån. Så ringde då, det är kul att tänka sig att det liksom är samma, fast på småländska. Vem ska vi ringa? Nanne.
Nanne. Den borde ju KF-fansen ha.
Det hade varit kul. Ja, precis. Och så efter den här långa, långa turen med SM-guld bland annat så kom han tillbaka då nu i somras efter att ha fått gå från Hammarby. Då ville de också ha tillbaka det gamla gosiga och i Kalmars fall är det Nanne Bergstrand. Sen ska man ge honom att han varit en ganska progressiv tränare med vad gäller sätt att spela och sådär.
Ja, också ett lyckat drag av Kalmar faktiskt. Att efter den här otroligt svaga perioden, sista perioden med Svärd, att man ändå inser att ska vi rädda kontraktet, vilket är så pass viktigt för en klubb och en stad som Kalmar, att vi inte åker ur för då kan det bli tufft att komma tillbaka. Att man ändå inser att Nanne är det bästa alternativet vi har. Han kan det här, han vet hur man gör och så ser han faktiskt ut att kunna lösa biffen nu också. Tillsammans med Rydström.
Ja, man tänker sig sådär att när de slår det här samtalet i Nanne då, som de har gjort tidigare, vem ska vi ringa? Nanne. Att det liksom är väldigt sådär, det är inte så actionfyllt som det skulle vara, alltså man tänker på Ghostbusters-låten, men att det är väldigt analogt och han svarar väldigt, han är inte så förvånad, så Nanne. Jaha, ja. Och så är det klart.
Ja, precis.
Det är inte så konstigt. Vill du träna KFF igen? Ja. Jag tänkte på Nanne häromdagen av en helt annan anledning förresten. Du sa att den här ISPN-dokumentären om Syrien var en halvtimme lång eller något sånt där. Inte ens om det här kan kallas vara en dokumentär. Den var bara 11 minuter lång. Den handlade om, och nu blir det lite tennis här. Den handlade om Jimmy Connors. Världsetta, en av de allra största någonsin. Där han handlar då inte om en titel han tog, utan den här lilla dokumentären som man kan söka. Då söker man bäst på Jimmy Connors US Open 1991. För det är den turneringen det handlar om. Då var Connors en utdömd 39-åring. Folk undrade varför han, som då vunnit fler titlar än någon annan herrspelare, fortfarande åkte runt mellan turneringar och blev sämre och sämre. Och dessutom var inte alltid så populär, Connors. Han hade vissa likheter med McEnroe, men saknade väl McEnroes charm eller glimt, sådär, vilket gjorde att folk ändå kunde, trots McEnroes utbrott, ta honom till sig.
McEnroe hade väl liksom en tydlig personlighet, vilket inte Connors hade.
Ja, det var ju också det här med att McEnroe var intellektuell vid sidan av sin av det vilda i sig. Mm. Att han var liksom smart. Medan Connors var ju en lite mer hockey över honom, slarvigt uttryckt. Men han var från St. Louis, och medan McEnroe var från Manhattan och gick fina skolor och sådär, så var Connors mer arbetarklass. Det är ju fint beskrivet i, jag vet inte vilken bok det är, men när Sverige besegrar USA i Davis Cup 84 i Skandinavium på gruset, för att illustrera vilken dålig stämning Connors spred i laget, så berättar Villander att svenska laget skulle träna precis efter USA. Precis innan så hade USA tränat med McEnroe, Connors och tränaren Arthur Ashe. Och så såg Villander när han kom fram till stolen att Connors hade skrivit med sitt rack i gruset jättestort till Arthur Ashe bara "Fuck you, Arthur." Det kan man ju snacka om att det var lite dålig lagsammanhållning då. Och i New York så var det Johnny Mac som regerade bland publiken, så han har inte alltid varit så populär där, och nu var han dessutom slut. Men allting vände då under den här turneringen 91. Han börjar med att besegra Johnny McEnroes brorsa Patrick i första omgången.
Där är det lite Andreas Ravelli?
Ja, får man säga. Verkligen. Väldigt lik George W. Bush, Patrick McEnroe, om någon är intresserad. Där gör han en otrolig vändning, Connors. Han ligger under med 2-0 i set, 3-0 i game och 40-0 i det gamet. Lyckas ta den matchen. Och plötsligt så får han publiken bakom sig. De kan ändå inte förneka vilken kämpe den här gamle gubben ändå är. Att han, trots att folk säger att han är slut, så ger han precis allt han har och slåss för sitt liv. Och det är det intressanta här då, är att Connors börjar använda sig av publiken själv. Efter varje boll så jublar han tillsammans med dem och han eldar på massorna och försöker få dem bakom sig när domsluten är lite tveksamma. Så någonting händer där, att han får dem med sig istället.
Ja, just det. Och detta var ju precis som du säger då. Det var väl det med Nanne när han var tränare i Hammarby, att han var lite orolig och rädd för att spelarna i Hammarby med tanke på stora publikmassorna skulle söka yttre bekräftelse. Det pratar jag om flera gånger hos den stora publiken.
Det är farligt,
att då, att han trodde att man skulle börja slarva med grejerna och sådär.
Ja, precis. Han gillade ju säkert fansen i Bayern, men att, han hade en oro att spelarna skulle påverkas för mycket av att vilja glänsa för publiken och använda sig för mycket av dem. Det var bättre då att vara inne i bubblan.
Ja, just det, för du kommer ihåg att vi snackade om Olof Lunds intervju med Ahmed Yassin här för ett par veckor sedan.
Ja.
Och en intressant sak där, jag vet inte om vi tog upp det då när vi snackade om det, det var ju att då hade Olof Lund inför intervju med Yassin pratat med Axén då, och Axén hade sagt att en sak som var intressant med Yassin var ju att han var alltid så otroligt mycket bättre när han i den ena halvleken spelade på samma sida som liksom den stora läktaren.
Den större delen av publiken fanns då.
Ja, precis. Han hade sin familj och sina syskon och sina kompisar och sådär. Och sen han spelade på den andra kanten, där då Ahmed själv berättade, ja men det var liksom kändes att jag var helt ensam där borta. Det fanns inte en kotte där. Det var satt sällan några personer på den delen. Liksom. Jag kände att jag var bortglömd och sådär. Mm. Just att han var så himla mycket bättre. Ofta var det i andra halvlek då när han spelade där. Och det var ändå intressant. Och då, han behövde ha det här liksom, den yttre bekräftelsen hela tiden. Den som Nanne var lite rädd för. Nu behövde Yassin för att leverera.
Kände du igen dig då? Du som du ville ju nästan bara spela pingis mot mig om också vår systertidning Filter kom och titta på.
Så är det. Så är det fortfarande. Ja, men så är det fortfarande. Så var det verkligen när jag själv började spela fotboll och kanske framförallt tennis. Jag var kass liksom när de här tidiga söndagsmatcherna i en tom jävla tennishall. Där det var två personer på läktaren. Men däremot om det var lördags eftermiddagen det var 50-60 pers på läktaren. Då spelade jag min bästa tennis alltid. Jag behövde det där. Så jag förstår Yassin.
Ja, jag tror ju inte att man vill att spelarna ska helst spela matchen för tomma läktare. Absolut inte. Men det fanns någonting där med att han var rädd att de skulle påverkas av de här externa omständigheterna. Att inte vara inne i bubblan. Yassin verkar ju då definitivt inte vilja vara inne i bubblan. Utan använder sig gärna av de som sitter på läktaren. Och så var det ju med Connors också. Alltså han i match efter match då efter den här första vändningen mot Patrick McEnroe så samspelade han med publiken och när han var framme i åttondelen mot Aaron Quickstein i avgörande sets tiebreak stirrade han rakt in i tv-kameran och sa "This is what they want, this is what they paying for." Det gör ju inte en person som är helt inne i bubblan. Någon skulle kunna invända då att du måste fokusera nu, Connors. Men det var hans sätt att använda sig av och det blev jobbigt för motståndarna, det berättar de i den här lilla minidokumentären också, att det kändes som att man spelade mot många fler och det har efterhand sagt att det känns när Connors vann de där matcherna att alla som satt på arenan där upplevde att de hjälpte Jimmy att vinna och han vann den här matchen också, han gick hela vägen till semifinal, där förlorade han mot Jim Courier, tror jag. Men trots flera Grand Slam-titlar så anser Connors fortfarande att den här semifinalplatsen i US Open 91, det var hans karriärs höjdpunkt. Alltså en sport där allt går ut på att vinna och han var känd för sin extrema vinnarskalle. Hans starkaste minnet är ändå en semifinalplats. Dels för att han var utdömd, gissar jag, men också för att han hade den här unika kontakten med publiken. Man får väl konstatera att idrottare är olika. Alltså vissa är som Yassin och Connors och en del tycks växa av publiktryck och andra är kanske träningskungar och bäst den här söndag morgonen när ingen tittar på. Alltså alla gillar väl att ha stöd såklart, men det intressanta tycker jag när man börjar använda sig av dem också och samspela sådär.
Ja precis, en som nu i det vårt nya nummer av sig då som finns ute i butik nu så har jag en längre intervju med David Boviklander i Göteborgs mittback som har ju en otrolig historia faktiskt. De senaste åren är ju väldigt både mörka men också fina på något sätt. Han har ju en sjuk son då som har i princip tumör i hjärtat som är 2 år gammal nu och det gjorde att han var på väg att sluta med fotbollen och han liksom vann SM-guld med Jan Andersson i IFK Norrköping och fick inget nytt kontrakt och var på väg att sluta då också och nu är han i IFK Göteborg och man får väl säga när vi under den tiden som vi gjorde intervjun det var han väldigt het. IFK Göteborg såg ut som att de hade liksom gjort sig av med Jörgen Lennartsson och börjat få ordning och sådär. Men sen så efter det så har det varit rätt kallt. Så där. Men han har varit viktig ändå för dem och en av deras viktigaste spelare. Men han pratade om det när han gick från Kviding till IFK Norrköping typ 2010 eller 2011. Så blev det lite av en chock för honom att komma till parken och spela inför 7-8 tusen när han tidigare hade spelat inför kanske 500 personer. Och han började liksom lyssna lite för mycket på publiken. Om han gjorde, slog en dålig passning så kunde han höra sucket från publiken. Och det påverkade honom i flera minuter efter att han tänkte på det. Nästa gång får jag inte göra bort mig och sådär. Och det blev så pass stor grej för honom så att han gick och började prata med Daniel Ekvall. Som är nu då också landslagets idrottspsykologiska rådgivare.
På plats här i Amsterdam.
Ja, på plats här också, precis. Och de började prata och sådär. Och efter ett tag då så släppte de här knutarna för David Boveklander. Och nu idag då så är han nästan motsatt. Att han, det säger han själv, att han spelar ju mycket för publiken. Han älskar ju det här liksom. Och det ser man på honom. Den som ser honom live kan ju tänka på det. Hur mycket han manar på publiken hela tiden. Och mycket liksom han skjuter ut med bröstet liksom när han gör en lyckad glidtackling och sådär liksom, att han verkligen går igång på det, och att det har han insett nu då på ålderns höst. Han är väl bara 33 nu, 32-33, men att det faktiskt kan vara så rätt ofta, tror jag, för lite yngre spelare, att man tänker så här: oh, det här blir häftigt att spela inför 7-8 tusen hemmafans varje gång, men sen så är det nog rätt lätt att bli påverkad inledningsvis, och vissa kanske aldrig kommer riktigt ur det. Men han hade vettet nog då att prata med någon professionell då, som Ekvall i det här fallet, och reda ut det. Och nu då så är det en fördel för honom.
Ja, allsvenskans mest darwinistiska spelare kanske anpassar sig till vilken omgivning han slängs in. Han gör ju alltid det med ganska stor uppförsbacke. Alltså han får inte, alltså Norrköpings guldår 2015, så som jag minns det så Dagerstål, som nu är ordinarie och U21 landslagsman, skickades då in i mittförsvaret av Jan Andersson tillsammans med Andreas Johansson. Släppte in lite mål och sådär, och 6-7 omgångar in så slängdes Boviklander in, och där blev han i princip kvar hela det året, och ändå fick han då inte vara kvar efter att Norrköping tagit guld. Han ansågs inte stå för framtiden, så hamnar han i Hammarby där han ju kom sent och var som kändes som en backup.
Ja, han sa ju det själv, att alltså, han hade ju bestämt sig för att sluta med fotbollen då han inte fick nytt kontrakt med Norrköping hösten 2015, och fystränade hemma men inte med boll och sådär. Sen då i typ i början av april liksom, när det var två omgångar spelade av allsvenskan, då ringde Hammarby och då hade de skadekris. Och så tänkte David, kan du komma hit liksom? Ja visst, jag testar. Och han hade liksom inte, så han åkte till en jävla bensinmack och köpte en boll. Det var första gången han rörde en boll på typ 4 månader. Och kommer in och blir sen då säsongens spelare i
Hammarby. Kan inte åka till en bensinmack, gjorde han det? De var bara plastbollar.
Ja, stadium då. Det lät bättre i mitt huvud. Det var stadium, tror jag. Eller inte sport, eller vilket det var. Men det var ändå sensationellt. Och sen så blir han så jävla viktig för Hammarby. Fram tills då hans son blir allvarligt sjuk, och det är 5 matcher kvar av höstsäsongen då 2016, och då lämnar han Hammarby för att flytta till Göteborg där det finns bättre läkarvård och sådär. Men det är som du säger då, inför säsongen 2015 när Norrköping vinner SM-guldet, då var han ibland liksom, han var inte ens med alltid i truppen när det var träningsmatcher inför säsongen. Jan Andersson såg honom som typ femte valet som mittback. Och att han sedan, jag tror att han totalt startade 22 matcher guldåret 2015 för Norrköping. Det är ändå rätt sensationellt, och det som du säger, han har alltid fått jobba lite grann i motvind och alltid fått bevisa. Och sen när han väl har bevisat så är han, går det inte att peta honom i princip.
Nej, det är som att alla, och i, alltså IFK Göteborg också, alltså jag minns honom inte som helt ordinarie, han fick ju spela lite ytterback och sådär, men det är som att efter ett tag in på säsongen så märker tränaren att så här kan vi inte riktigt spela, och så får de slänga in Boviklander i försvaret.
Ja.
Han kan, alltså jag, när jag gjorde intervjun med Axén för ett tag sedan så nämnde han också, han är ju någon som pratar väldigt mycket om publiken. Det är väl dels för att han har en bakgrund som supporter själv. Han håller ju då väldigt mycket på Southampton och har ju sin AIK-bakgrund där. Han reste runt och följde dem på 90-talet. Och tatueringen såklart. Men han verkar ju verkligen ta in publikens påverkan när han gör matchgenomgångar. Han sa att det var ganska stor skillnad på hur mycket tid man lägger och prata om det. Om man till exempel ska möta AIK eller Malmö borta jämfört med att möta Jönköping hemma. Framförallt sa han att de måste vara så supernoggranna när ÖSK på den tiden, om de var inne i en bra period i matchen borta mot Malmö eller AIK, så där så var man tvungen att vara extra noggrann med att inte ge bort till exempel en onödig hörna eller en slarvig frispark på egen planhalva. För en sån liten grej kunde skapa momentum hos publiken, och plötsligt så upplever hemmalaget att de är helt ur den här lilla svackan. Han verkade lägga jättemycket tid på det. Ja, verkligen, då tar man ju verkligen in publikens påverkan, även som, alltså hur det påverkar ens taktik och sådär. Det tycker jag är superintressant.
Mm.
Ja, jag vet inte om vi ska runda av detta med, alltså Bergkamp löper som en röd tråd genom avsnittet här. Men han var ju inte en sån som, han gick ju inte och manade på publiken direkt. Var ju väldigt, jag såg hans, det här var märkligt du. Igår så var jag i en rätt välsorterad bokhandel i Amsterdam. Jag var på jakt efter en punkbok som man tittade och hamnade istället framför sporthyllan. Köpte Cruyffs självbiografi. Där fanns också Bergkamps bok som på engelska heter Stillness and Speed. Det fanns kanske 10 fotbollsböcker. En av dem var Fredrik Ekelund och Knausgårds brevväxling om VM 2014. Det är alltså inget ont om den, men det är inte kanske Ekelunds namn som har gjort att den blev översatt och finns på en boklåda i Amsterdam. Det måste ju vara Knausgårds succé, va?
Ja, det tror jag.
Ja, Bergkamp i alla fall var ju inte en Connors, han var inte en Yassin, han var inte en Guidetti, utan han avslöjade inte så mycket vad han egentligen tänkte på, hur, vad som pågick inom bords. Och då var det ganska gulligt, berättade han att då och då så, även om han assisterade tränare i A-laget i Ajax, så tränar han ibland ungdomar också i klubben. Och ett av hans första träningspass så tyckte han att spelarna såg så stela och nervösa och allvarliga ut. Så sa han, ni måste njuta mer av fotbollen killar. Måste spela med ett leende på läpparna. Så var det en ung holländare som då ganska kvickt replikerade att det gjorde ju aldrig du. Och det hade han ju rätt i.
Touché.
Touché, ja.
Vi ska säga det att det här avsnittet då, Bergkamp-avsnittet, har vi gjort i samarbete med Sportkanalen, som då har premiär nu på lördag den 14 oktober. Sportkanalen är en renodlad sportkanal där det kommer att visas de bästa matcherna från Sveriges största och mest omtyckta ligor. Allsvenskan, Superettan, SHL, Hockeyallsvenskan, Handbollsligan och Svenska Superligan. Dessutom golf från PGA-touren, dokumentär och nyhetssändningar. Bland kanalens profiler kommer du att se Olof Lund, Anna Bolin och Hasse Backe. Besök sportkanalen.se för mer information.
Också i samarbete med boken Tips Extra, klubbarna, matcherna, spelarna. Per Malmqvist Stolt har skrivit en bok om sin kärlek till 70-, 80- och 90-talets engelska fotboll. Minns lagen, matcherna och lirarna i en härligt nostalgisk tidsresa. Läs om Terry Butchers tårar i Ipswich och varför Stoke-fansen gav bort en staty i form av ett hästarsle till en domare. Frossa i Bob Latchfords mål och Neville Southalls märkliga historia som själv lärd målvakt i Everton.
Ja, och vi gör även detta avsnitt i samarbete med Big Travel. Big Travel erbjuder ett stort utbud av unika sportresor och har alltid superbra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Champions League eller fotboll i andra länder. Just nu har Big Travel ett erbjudande på Champions League-paket som inkluderar matchbiljett och 2 övernattningar på centralt belägna hotell. Du får just nu 500 spänn i rabatt när du bokar ett paket oavsett vilken match du väljer. Uppge koden offside. Rabatten gäller till den 31 oktober. Läs mer och boka på bigtravel.se. Du Johan, förra veckan snackade vi om nickspecialister, Nixon och allt vad det var.
Mm.
Jag läste här att Peter Crouch har ju kommit med i Guinness rekordbok nu.
Jaså?
För att han har slagit rekordet vad det gäller nickmål i Premier League. Så han kommer med nu i, vad blev det, 2018 års upplaga. Han har gjort 51 stycken nickmål i Premier League. Vilket är att han passerar då Alan Shearer som tidigare gjort 46.
Jag har inget emot denna info och jag gratulerar Peter Crouch denna bedrift. Och tycker absolut att det ska uppmärksammas. Men fan, det där är inte min Guinness rekordbok känner jag ändå. Alltså, jag ska vi lägga in alla möjliga fotbollsrekorder nu?
Ja, men det känns som att Guinness rekordbok famlar rätt mycket efter sin nuvarande form.
Det ska vara de här tjockaste människorna och minsta människan och de här freak-grejerna. Alltså att någon har gjort massa nickmål. Alltså, all heder tycker Peter Crouch, men jag tycker inte han har en Guinness rekordbok att göra. De ska hålla sig för god för sådana.
Ja, där hittar du ifrån.
Ja, där hittar jag ifrån. Ja. Du, nu ska jag ut på stan här i Amsterdam och sen ska jag på match ikväll. Jag vet inte om det är Arjen Robbens sista landskamp kanske, jag får bevittna. Många holländska journalister verkar tro det i alla fall. Fruktansvärt moloken stämning bland holländska journalisterna som jag många gånger har stört mig på i omvänd riktning för att de har varit så kaxiga och lite överlägsna ibland. Men en riktig kris de går igenom nu, och de ser ingen bättring heller. De är fruktansvärt pessimistiska, och Robben, som ju ändå har gjort väldigt mycket för Holland, riskerar att få runda av på ett ganska tråkigt sätt här.
Ja, det blir kul. Du får vinka från läktaren, Johan, när kameran sveper förbi så vi ser dig. Och så ta hand om dig ikväll, Johan, så, och önskar vi alla lyssna en trevlig vecka. Så hörs vi.
Ha det bra.
Hej.